Ladies and gentlemen, the best is yet to come.
There's not a single thing beyond our capacity.
Law and order.
The country is crying out for leadership.
Fake, disgusting news.
He thinks division helps him.
We're going to defeat Sleepy Joe Biden.
I said if we were in high school, I'd take you behind the gym and beat the hell out of him.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 288. Det är onsdag den 18 november och klockan är 14:36. Hej Gina.
Hej Sara.
Du, det är inte så att man sitter säkert i Donald Trumps anställningsstab bara för att valet är över. I natt fick ytterligare en centralt placerad person sparken.
Precis, den här gången var det Chris Krebs och han är chef för den här federala myndigheten som övervakar valsäkerheten. Den myndigheten som var ute med en rapport bara häromdagen och sa i sin rapport att det här valet var det säkraste i historien. Och i samband med den rapporten så sa Chris Krebs också, enligt flera medieuppgifter, att han trodde att det här skulle sluta med att han kanske får sparken av Donald Trump. Och nu hände det. Och det hände via Twitter, där Trump skrev att han sparkar Chris Krebs på grund av hans highly inaccurate, hans väldigt felaktiga uttalanden om säkerheten i valet. Så det var väl ganska väntat.
Ja, väntat. Men har du fått några reaktioner här?
Jag har inte sett några specifika reaktioner mer än att lite vad var det vi sa, vad var det vi trodde från flera demokrater som också har varnat för att det här skulle kunna hända. Och att det faller in i liksom den retorik och den världsbild som Trump fortsätter ha. Han fortsätter ju hävda senast nu för några minuter sedan på Twitter innan vi började spela in att det här valet har stulits från honom och jag vann i hela landet, alltså valfusk i hela landet, skriver han nu på Twitter. Så han fortsätter komma med påståenden utan att lägga fram fakta, trots att myndigheter, delstatsmyndigheter, internationella valobservatörer, prognosmakare, medier, samtliga konstaterar att Joe Biden vann det här valet.
Utifrån ett arbetsgivarperspektiv så kan det ju låta ganska skönt att sparka folk via Twitter. Att man inte behöver ha några jobbiga samtal med dem eller så. Men är det också så det verkligen går till? Får de verkligen reda på det här via Twitter, de som får sparken?
Det verkar som det har varit så i det här fallet och i flera andra fall också ju. Att de har fått själva beskedet, själva nyheten faktiskt via Twitter. Och så har det ju varit med flera politiska besked från Trump överlag. Att han först har meddelat dem på Twitter och sen kommit med själva det formella beslutet.
Mm. Både här hemma i Sverige och i USA så fortsätter det vara, som den svenska statsministern Stefan Löfven uttrycker det, nattsvart när det gäller spridningen av coronaviruset. I USA dör just nu över 1000 personer i covid-19 varje dag. I måndag så höll Joe Biden och Kamala Harris pressbriefingar i Wilmington i Delaware. Och vi ska återkomma till vad Biden sa då om deras ekonomiska plan. Men vi ska börja med att lyssna på Kamala Harris och vad hon sa om coronan.
As I said the night we won this election, now is when the real work begins. The necessary work, the good work of getting this virus under control, saving lives and beating this pandemic and opening our economy responsibly while rebuilding it so that it works for working people.
Nu börjar det hårda arbetet med coronan och med att öppna och återuppbygga vår ekonomi på ett ansvarsfullt sätt så att det fungerar för människor, sa Kamala Harris. Och Joe Biden, han pratade ganska mycket om vilka satsningar som de vill se på en grön omställning som han menar ska skapa miljoner nya jobb. Och han uppmanade också partierna i kongressen att förhandla med varandra och hitta en lösning för att få till ett nytt stimulanspaket för att bromsa de ekonomiska effekterna av covid-19.
Right now, Congress should come together and pass a COVID relief package like the HEROES Act that the House passed 6 months ago. Once we shut down the virus and deliver economic relief to workers and businesses, then we can start to build back better than before.
Ja, Gina, Om vi börjar med stimulanspaketet då, vad är det Biden hoppas på från kongressen?
Han hoppas på ett större stimulanspaket som bland annat ska innehålla mer direkt ekonomiskt stöd till varje amerikan. Han vill att de ska få de $1,200 som det har varit tal om i det här första förslaget och dessutom ytterligare $200 för de som idag går på olika former av försörjningsstöd. Och sen vill han efterskänka delar av studielån, $10,000 per student. Och han vill ha extra medel för småföretag bland annat.
Fernando Arias, du är med oss ifrån New York. Hej.
Hallå, hallå.
Du, de här diskussionerna då om ett stimulanspaket mellan demokraterna och republikanerna, hur går de diskussionerna?
Ja, de går inte så bra just nu och det här har ju pågått under en längre tid nu, ända sedan sommaren kan man säga. Demokraterna i representanthuset har redan röstat igenom ett stimulanspaket på $3 biljoner, det är alltså $3,000 miljarder. Och det gjorde man redan i maj, men den republikanska majoriteten i senaten har sagt att de inte vill ha ett så stort paket utan de kan tänka sig högst $1 biljon. Så det är ju väldigt mycket som de ligger liksom ifrån varandra. Men det är ett känsligt läge just nu för, precis som Gina var inne på, så vid årsskiftet så kommer det visst stöd till arbetslösa kommer inte längre vara finansierat. Och det gäller 13 miljoner amerikaner som kan bli av med sitt stöd. Och studenter måste börja betala av sina lån igen om ingenting händer. Vilket är svårt om man inte har något jobb, vilket är fallet för många människor. Och sen så är det också så att hyresvärdar får vräka hyresgäster om de inte betalar hyran. Vilket har varit ett tillfälligt stopp för. Allt det där kommer försvinna vid årsskiftet om ingenting görs. Så det finns en del tyckare på vänsterkanten som anser att demokraterna bör gå med på ett mindre republikanskt förslag som innehåller mindre pengar för att ta tag i de mest akuta problemen.
Kajsa, du tillbringade ju din sista vår som korrespondent och sommar i Washington mitt under pandemin. Alltså hur många, då märkte du, antar jag, av de här ekonomiska effekterna utav pandemin. Men hur många är det nu som har blivit arbetslösa i USA på grund av coronan?
Jag tror att man talade om att det var ungefär 22 miljoner jobb som försvann då under våren när vi hade de där akuta nedstängningarna på många håll i USA. Och att ungefär hälften av de jobben har kommit tillbaka. Men det betyder ju också att det är ungefär 11 miljoner jobb som inte har kommit tillbaka. Så det är ju väldigt, väldigt många människor som inte har fått tillbaka sina jobb, även om vi då för varje sån här jobbrapport som brukar komma med jämna mellanrum har sett att det har tickat tillbaka, det har kanske mer än många hade trott varit så att en del har fått tillbaka jobben, så är det också väldigt många som inte har fått det. Och dessutom så har vi ju då att vi står inför en ny smittkris i USA där ännu fler saker kommer att stänga ner, eller kanske även om saker och ting inte stängs ner så kommer folk inte att våga gå ut på restaurang eller konsumera eller vad man nu kan göra, sådana där saker som får fart på ekonomin. Och en annan dyster siffra i den där senaste jobbrapporten var att även om olika sorters jobb, de här lite mer tillfälliga arbetslösa har kommit tillbaka i jobb, så har de långtidsarbetslösa ökat rätt så mycket. Så att det är väldigt många människor som inte har haft någon inkomst på lång tid, och det är ju de som också är väldigt beroende av att det här paketet, ekonomiska krispaketet, ska komma på plats. Men det vet vi ju inte ännu om det gör.
Fernando, du berättade innan när vi pratade med varandra om hur du märker i New York den här coronafatigen, att man är trött på corona, och så berättade du att affärerna håller öppet på ett helt annat sätt än vad de gjorde i våras. Det där måste ju betyda att just de här, en del servicejobb som Kajsa säger, det där är liksom ett bildbevis på att de har kommit tillbaka lite grann.
Absolut. Man har ju försökt att öppna upp sådana servicejobb här i USA, men med olika restriktioner. Och även restauranger får ju också ha hålla öppet nu när det har blivit kallare. Hålla öppet så att folk får gå in och käka i dem. Så har det ju inte varit innan. Men då med restriktionerna att de inte får ha lika mycket folk som de har kunnat ha innan pandemin. Men allt det här, det hände ju då att restriktionerna blev mildare ungefär någon månad eller en och en halv månad innan vi fick den här nya vågen av smittspridning i USA. Så det har inte kommit i rätt tid direkt, och människor vill ju gå tillbaka till jobbet, och vissa tycker att det är viktigt att gå runt och shoppa och sådär också, och vill ju liksom ha samma samhälle som man hade innan, samtidigt som vi alltså ser rekordsiffror i USA.
Mm. Du Fernando, du är ju den enda utav mig, Gina och Kajsa som är i USA, eftersom vi andra är hemma i våra hem i Sverige och sänder. Men du, kan inte du berätta, alltså, vad är det för känsla i USA just nu med politisk kaos kring övergången och samtidigt rekordmånga coronasmittade i USA?
Ja, jag kan väl prata om min granne här som ska åka till, vad heter det, Kalifornien på Thanksgiving. Hon har planerat den resan jättelänge för att hon inte har träffat sin familj på väldigt länge. Och vi pratade lite om det här med att det är så mycket smittspridning i USA just nu. Och hon är 87 år gammal tror jag. Men hon ska ändå åka. Hon kommer ta ett tåg och har liksom hyrt en egen kupé för att försöka skydda sig själv. Men hon är fortfarande fast besluten om att åka. Hon är väldigt, väldigt trött på att vara ensam hela tiden och att inte träffa sin familj. Så det är liksom en känsla kring det hela. Hon är också demokratisk väljare med tanke på din andra fråga då. Och hon är en av dem som liksom, när det blev klart att Joe Biden hade vunnit valet, ställde sig på balkongen med grytlock och skrek i att det var så otroligt skönt att Trump nu skulle lämna Vita huset. För henne är det nog, eller nej, det är inte det är chockerande det som händer i USA just nu, även om det inte är förvånande. Och det är någonting som jag brukar höra från många demokrater här i New York, att man hade väntat sig att Trump inte riktigt skulle gå för egen maskin, eller han skulle inte göra det utan att göra mycket väsen. Så de väntade sig på något sätt att det här skulle hända i någon form.
Mm. Vi ska återkomma till själva coronasituationen i USA lite senare. Men Kajsa Boglind, vi hörde den kommande vicepresidenten Kamala Harris, när vi hörde henne tala om att man ska öppna upp USA på ett ansvarsfullt sätt. Vad menar hon med det?
Jag tror att det finns en dubbel betydelse i det. Det handlar dels om att både hon och Joe Biden ju vill signalera att de tar coronasmittan på allvar, att de vill sätta bekämpandet av den i första rummet. De menar ju att Trump har spelat ner faran på ett oansvarigt sätt, och då vill de signalera att det kommer inte de att göra. Kamala Harris talade om att sådana här grundläggande saker som att det måste finnas skyddsutrustning till folk som jobbar på sjukhusen och sånt, som väl i och för sig Donald Trump också anser om man skulle fråga honom. Men hon tog också upp det här med att minoriteterna är mer drabbade än vita amerikaner, att det är fortfarande så att både svarta och personer som hör till ursprungsbefolkningen och latinos är både mer oftare smittade och också har högre dödstal än och ligger oftare, måste in på sjukhus än vita amerikaner. Men sen så finns det ju också det här andra ansvarstagandet som handlar om att man, när man då förhoppningsvis någon gång får loss pengar för att bygga upp ekonomin igen, alltså får loss pengar från kongressen, att man då också ska använda dem på ett smart sätt och få in andra saker som man också tycker är viktigt. Både Biden och Harris pratar väldigt mycket om fackföreningarnas roll. De signalerar liksom att det ska vara bra jobb som kommer tillbaka, alltså bra som i att folk har bra lön och får de här jobben i enlighet med fackens regler. De har ett sånt här utjämnande en sån utjämnande ambition när de talar om att man ska bygga upp landet igen. Och det, här kommer ju också in det här med att man vill bygga in ett klimatsmart tänk och så. Och det är ju just det som många republikaner retar sig på. Man tycker att demokraterna försöker bygga in socialistiska idéer som de ser. Och det är ju därför som det blir en sån ideologisk fråga kring det här reformpaketet också.
Gina, det här med grön ekonomi, det pratar ju både Biden och Kamala Harris om. Vad är det de vill göra?
Ja, de vill satsa 2000 miljarder dollar totalt på en sorts ekonomiskt stimulansprogram som då innehåller satsningar på det som man brukar kalla för gröna jobb, som går ut på att bland annat växla från fokus på fossilindustrin och växla till fokus på jobb som har att göra med förnyelsebar energi till exempel. Elfordonsindustrin kommer få stora satsningar om den här planen går igenom. Laddstolpar längs med motorvägarna. Man vill bygga om, förändra offentliga byggnader så att de blir mer klimatsmarta. Så att det är stora satsningar när det gäller transporter, byggnader och nya former av jobb. Och sen är det också en hel del protektionistiska inslag i det här som handlar om att skydda amerikansk industri och amerikansk tillverkning, där han bland annat vill ge skattelättnader till företag som expanderar sin tillverkning i USA och flyttar hem jobb som tidigare har varit utomlands. Så att det är också en stor del av det här.
Du Gina, när du säger 2000 miljarder dollar, det låter ju hisnande mycket pengar. Alltså, finns det någonting att jämföra det med? Alltså, är det så där mycket pengar som det låter som, eller är det bara lite grand pengar i USA?
Jättemånga nollor alltså. Det är 12 nollor. Ja. Och så dollar dessutom. Ja. Det är jättemycket pengar helt enkelt. Vad ska vi jämföra med?
Det är en stor del av en budget.
Det är en enormt stor del av budgeten. Och han vill ju bland annat finansiera det med höjda skatter och rulla tillbaka vissa av Trumps skattesänkningar.
Mm. Du, den här gröna ekonomin då, det är ju en sak. Sen, protektionismen är ju en annan. Och de kan man ju ibland tänka att de lite står mot varandra. Det kanske de inte gör. Men hur lätt är det för Biden att få med sig till exempel de som jobbar med gasutvinning i Pennsylvania på den här gröna ekonomin?
Ja, det beror ju på om samma arbetare som idag jobbar med gasutvinning kanske kan få nya jobb i Pennsylvania som har att göra med de här gröna jobben. Och det finns ju en del tecken på att just i Pennsylvania att det har skapats en hel del nya jobb inom den industrin. Men det är ju inte givet att det är samma personer, och i så fall så kommer det ju drabba vissa grupper som kommer ha svårt att hitta ut på arbetsmarknaden igen efter många år och kanske alla yrkesår inom gas- eller oljeindustrin. Så att det har vi inget facit på än.
Fernando, du talade lite tidigare om stödpaketet och hur diskussionerna där går mellan partierna. Hur ser förutsättningarna ut för Biden och Harris att driva igenom sin ekonomiska politik och sin gröna ekonomi?
Det beror på hur man har tänkt att göra det. Om det ska få en beständig effekt genom lag, att man ska försöka driva igenom ett större lagpaket, då behöver man ju ha kongressen med sig. Och vi har tidigare pratat om valet i Georgia och hur viktigt det kommer vara. För då, om demokraterna skulle lyckas vinna båda valen där, så skulle de ju få majoritet i senaten. Men viktigt att understryka där är att det skulle vara en väldigt svag majoritet. Det skulle räcka med att en enda demokrat byter sida, och så skulle man inte få igenom större lagpaket. Eller vilka lagpaket som helst egentligen. En grön omställning då, som vi pratar om här bland annat då, som skulle ingå i ett sånt här jobbpaket som Biden och Harris vill se, det är impopulärt i många stater som förlitar sig på fossila bränslen. Och där är det oklart om man har alla demokrater med sig. Till exempel Joe Manchin som är senator från West Virginia där just kol är en väldigt viktig del av delstatens ekonomi. Kommer han rösta på ett lagpaket som innehåller en grön omställning där som eventuellt riskerar jobb i hans delstat? Det är inte alls säkert. Sen så kan ju Biden göra som Obama gjorde i mångt och mycket och försöka lösa olika saker genom presidentordrar. Men utan kongressen som sagt så kommer det vara väldigt svårt att göra större och framförallt beständiga lösningar.
Kajsa, om vi går över till själva viruset då. Hur allvarlig är coronasituationen för USA just nu?
Men den är verkligen allvarlig. USA fortsätter att vara ett av de värst drabbade länderna i världen. Och jag tror att det var ungefär på valdagen som man för första gången passerade 100 000 nya konstaterade smittade på ett dygn, alltså då för, vad blir det, 2 veckor sedan någonting. Och igår hade man nästan 160 000 nya smittade på ett dygn. Och nästan ännu värre är ju då det här att dödssiffran också fortsätter att ticka uppåt. Den har ju legat på runt 1000 per dag ungefär, men igår var det över 1500 döda på en dag. Och de värst drabbade staterna just nu är South och North Dakota som har väldigt, väldigt höga smitttal, men hela övre mellan USA, eller vad man ska säga, har verkligen väldigt dåliga siffror. Så det här är ett problem som man inte har fått grepp om alls, och det ser inte heller ut just nu som att det är på väg att bromsa in.
I fredag så höll den sittande presidenten Donald Trump en pressträff utanför Vita huset i Washington där han pratade om genombrottet med ett vaccin som snart ska kunna börja användas.
As a result of Operation Warp Speed, Pfizer announced on Monday that its China virus vaccine is more than 90% effective. This far exceeds any and all expectations. Nobody thought they'd get to that level. And we have others coming which we think will be at equal level, maybe more if that's possible.
Och bedömningen är att vaccinet ska börja ges till riskgrupper och vårdpersonal ganska snart och sen till landet i stort längre fram i vår. Men Trump kom i fredags också in på en konflikt som man har med New Yorks guvernör Andrew Cuomo.
As soon as April, the vaccine will be available to the entire general population, with the exception of places like New York State, where for political reasons the governor decided to say, and you know, I don't think it's good politically. I think it's very bad from a health standpoint, but he wants to take his time on the vaccine. He doesn't trust where the vaccine's coming from. These are coming from the greatest companies anywhere in the world, greatest labs in the world, but he doesn't trust the fact that it's this White House, this administration. So we won't be delivering it to New York until we have authorization to do so, and that pains me to say that.
Fernando Arias, du bor i New York. Vad menar Trump? Alltså, vill New Yorks guvernör Andrew Cuomo inte ha vaccinet till sin delstat?
Jo, det vill han. Andrew Cuomo har däremot varit väldigt kritisk mot Trumps coronahantering under en längre tid nu. Han har kallat det det största misslyckandet sedan Pearl Harbor. Och Cuomo har tillsatt en arbetsgrupp som ska kontrollera processen om ett vaccin godkänns. Alltså, det är ju så att den federala myndigheten FDA, som är motsvarigheten till Läkemedelsverket i Sverige, de kommer ju titta på det här vaccinet eller på de vaccinen som finns och godkänna dem eventuellt. Och Cuomo har då sagt att, eller han har redan tillsatt en grupp läkare som kommer nagelfara FDAs eventuella godkännande. Även andra stater på västkusten har gjort det. Men Cuomo har varit väldigt kritisk på en hel del andra sätt. Han har också sagt att distributionsplanen som finns kommer leda till att fattiga och minoritetsgrupper i New York inte kommer få tillgång till vaccinet på samma sätt som andra. Men han har varit väldigt kritisk mot Trump på en rad olika sätt. Och därför så menar Cuomo att det här handlar om att Trump försöker använda den federala statsapparaten för att hämnas. Trump håller ju inte med om det och säger att han kommer inte leverera vaccinet till New York på grund av, alltså, jag vet inte varför Trump säger det egentligen. Han säger att Cuomo inte skulle vilja ha det, men det stämmer inte i sak.
Gina, kan Trump göra så där? Alltså bestämma vilka delstater som ska få vaccin och inte?
Nej, det han säger är ju att hela landet ska få det och att det kommer bli försenat i New York av politiska skäl som han hävdade. Och det här är ju en politisk kamp som har pågått länge mellan just Andrew Cuomo och Trump, där Trump liksom har valt Andrew Cuomo som sin demokratiska motståndare på något sätt. Det finns ju, som Fernando sa, det finns ju andra delstater som också vill avvakta tills den egna expertpanelen har tittat på de här vaccinresultaten innan man godkänner. Men det är just New York han pekar ut. Och det har väl att göra med också att det där är Trumps egen hemstad och han har en speciell relation till New York både som stad och som delstat. Det är en konflikt som återkommer gång på gång.
Kajsa, du berättade ju tidigare hur smittläget ser ut i USA och att det är illa. Har delstaterna, som ju har haft så olika strategier, precis som de europeiska länderna har haft olika strategier inom EU, men har de börjat ändra sina coronastrategier på något sätt?
Men vi har ju dels de här demokratiska delstaterna som hela tiden, i den mån man kan generalisera, har haft strängare regler. Vi ser till exempel Michigan som lättade på sina restriktioner. Nu kommer de att införa nya strängare regler igen. Man kommer att stänga gymnasieskolor, restauranger och sådär. Men det som är lite nytt är att också flera republikanska guvernörer den här sista veckan har infört strängare regler och på andra sätt försökt få sina invånare att skärpa sig. Till exempel i Iowa och, tror jag, den delstat som är allra värst drabbad just nu, North Dakota. Där har man nu infört regler om att man ska ha på sig mask inomhus. Där är lite olika reglerat, men generellt är det så att man ska ha det om man vistas i lokaler där man inte kan sprida ut sig jättemycket och så. Och man har också satt upp nya regler för hur många som får träffas både inomhus och utomhus. Sen har vi Wyoming som också är väldigt svårt drabbat just nu. Där varnar guvernören för att man kanske kan behöva införa strängare restriktioner om folk inte börjar ta reglerna som redan finns då, som inte är så stränga, på större allvar. Han höll en presskonferens där han nästan fick ett litet utbrott och kallade bland annat invånarna för dumskallar om de inte tog det här på tillräckligt stort allvar och så. Och sen har vi de här republikanska guvernörerna i andra drabbade delstater, som till exempel South Dakota och även Nebraska, där det är väldigt allvarligt, men där man ändå har fortsatt att ifrågasätta de här riktlinjerna som amerikanska hälsomyndigheter har sagt. Till exempel det här med mask är ju någonting som man rekommenderar. I Nebraska har man till exempel sagt att man inte vill ge företag coronastöd om de kräver mask av sina anställda. Så att det här fortsätter liksom att vara en ideologisk kamp. En del delstater har lämnat den kampen bakom sig och en del fortsätter att bedriva det här som om det var politik, helt enkelt.
Fernando, i våras så var det ju en del stora protester mot restriktioner. Alltså att man tyckte att det var ett ingrepp i den individuella friheten. Hur är det med det nu?
Ja, vi har inte sett dem som vi såg det då. Och precis som Kajsa förklarade så har det ju varit väldigt starka reaktioner i en del delstater där det har varit stora protester. Bland annat i Michigan nämnde ju Kajsa. Där man stänger universitet och skolor och restauranger, som hon sa. Vad som har hänt i den här diskussionen också är att rådgivaren till Donald Trump, Scott Atlas, som är läkare, men han är inte smittskyddsläkare, men han är ändå en rådgivare gällande coronahanteringen. Han twittrade efter att den här nyheten om hårdare restriktioner i Michigan kom, och han uppmanade då människor att resa sig, to rise up, mot sådana åtgärder. Vilket av många tolkade som att han försökte uppvigla människor till protester. Och man ska komma ihåg att det var i Michigan där det var en extremistgrupp som hade planer att kidnappa den demokratiska guvernören där, Gretchen Whitmer. Och det var ju också där som människor, beväpnade människor, stormade in i delstatskongressen och protesterade mot restriktionerna. Där har det varit mycket protester. Scott Atlas, rådgivaren, sa lite senare i en annan tweet att han skulle aldrig stödja eller uppmuntra till våld. Och han bad inte om ursäkt, men han ångrade att det hade uppfattats på det sättet.
Mm. Gina, alltså det vi ser nu då, när Trump vägrar att erkänna sig besegrad i valet och Biden då är begränsad i sitt samarbete med Vita huset och med myndigheter. Alltså vad innebär det där för bekämpningen av coronaviruset i USA?
Ja, Biden hävdar ju att det kan innebära att man riskerar människoliv i förlängningen. Och det är ju svårt att säga exakt vad det är. Vi kommer ju aldrig få något facit på vad hade hänt i det ena eller andra scenariot. Men den här debatten kommer ju fortsätta, och särskilt om det här sker, alltså den här icke-överlämningen sker parallellt med det som Fernando och Kajsa beskriver, att dödssiffrorna och smittspridningen bara ökar. Så är det frågan om hur historieskrivningen kommer se ut efteråt här.
Och du, Donald Trump vill ju ha ett erkännande för Vita husets insatser med att få fram ett vaccin. Att det här är någonting som han säger har skett under his watch. Ligger det någonting i det?
Ja, det gör det ju absolut. Det här är under his watch, och hela pandemin är ju under his watch, så att säga. Och det han vill ha erkännande för är ju bland annat att han har satsat på det här som de kallar Operation Warp Speed, operation jättesnabbt, att få fram ett vaccin rekordsnabbt. Och där verkar man ju vara på god väg, men det är lite samma sak där. Att det är svårt att veta, har de federala medlen, alltså medlen som Vita huset har skjutit in till detta arbete, har det varit avgörande här, eller hade man kommit fram snabbt ändå? Det är svårt att säga, men det är det han framhåller nu som den stora, stora succén. Men han skrev om det här på Twitter att det här är on my watch. Han skrev att ni stora historiker där ute, kom ihåg att de här stora upptäckterna som kommer att innebära slutet på Kinasmittan, allt det här hände on my watch. Det ledde ju till en ström av kommentarer om hur han tidigare har tonat ner risken för smitta och till exempel inte själv burit munskydd trots att de amerikanska smittskyddsmyndigheterna rekommenderar och så vidare.
Men och igår kom det ju fram också att Dolly Parton ligger bakom vaccinet.
Mm-hmm.
Nej, det var nytt för dig. Kajsa, vill du reda ut det här?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Hon har väl donerat pengar?
Det kan jag inte.
Ja, precis. Hon har en stiftelse som har donerat väldigt mycket pengar till ett av de här läkemedelsbolagen som nu har fått fram ett vaccin. Och det blev en nyhet i internationell press att Dolly Parton räddar världen. Inget kunde väl vara lättare att förutsäga än att det var just Dolly Parton som skulle göra det. Men hur som helst.
Inte för mig uppenbarligen, men intressant.
Fernando, ska vi ta en lyssnarfråga till dig ifrån Kristina? Hon skriver så här. Vad skulle hända i ett framtida val om tre olika presidentkandidater skulle få elektorsröster så att ingen kammar hem 270? Detta hade kunnat hända till exempel när Ross Perot ställde upp 92 och 96, och skulle kunna bli aktuellt igen om Trump till exempel ställer upp som en oberoende kandidat eller har format ett nytt parti om 4 år. Skulle det då bli omval med de två som får flest röster, eller skulle elektorerna besluta på elektorskollegiet, undrar Kristina.
Tack för den frågan. Och det kan ju bli lika även om det är två stycken kandidater som tävlar mot varandra. Det kan bli 269 mot 269. Eller som i exemplet då, som Kristina sa, att flera kandidater är med och ingen får 270 elektorsröster. Då är det representanthuset som väljer president. Men det är inte så enkelt som att en majoritet av ledamöterna väljer, utan det är delstatsdelegationerna, som det heter, som kommer välja president i det fallet. Och vad innebär det? Jo, att varje delstat har en röst var. Alltså de 50 delstaterna får då samma tyngd. Det betyder att Kalifornien som har, jag tror, över 50 kongressledamöter i representanthuset har bara en röst. Och Montana som bara har en enda ledamot i representanthuset på grund av att Montana är så litet har också en röst. De ger samma tyngd. Skulle det ha varit så att det hade blivit lika i det här valet så är faktiskt läget så att republikanerna har majoritet i flest delstatsdelegationer. Och då skulle det förmodligen då ha blivit så att om det hade blivit lika så hade republikanerna valt Donald Trump till president för att de har flest delstatsdelegationer.
Men du, Fernando, bara för att förtydliga, det är alltså 270 som gäller. Det räcker inte med att bara ha flest elektorsröster om man skulle vara 270. Tre kandidater.
Nej, det är 270 som gäller.
Ja, bra. Gina, en fråga till dig från Erik angående andra rundan, den kommande andra rundan av senatorsvalet i Georgia. Finns det någon övre gräns för mängden resurser som får satsas i de här valen? Det känns ju som att hela landets spelplan nu trattas ner till dessa två race, vars betydelse knappast kan överskattas.
Det finns en övre gräns för vad man får ge som privatperson till olika kampanjer. Men det finns ingen övre gräns för totalen, så att säga. Och nu bara strömmar det ju in pengar till båda sidorna i Georgia, eftersom det har blivit ett nationellt intresse och nationell uppmärksamhet, och det strömmar in nationella pengar. Så det är inte längre bara en delstatsangelägenhet. Och jag såg att Bloomberg har intervjuat ett antal experter på kampanjfinansiering som nu förutspår att totalt väntas runt $1 miljard läggas på båda kampanjerna i Georgia. Och då räknar man in i det pengar från såna här political action committees, som det kallas för. Alltså grupper som har anknytning till kandidaterna men ändå är fristående och kan samla in pengar. Och sen strömmar också in pengar från olika stora bidragsgivare som samlar in pengar, som till exempel kända politiker. Andrew Yang, som tidigare försökte bli presidentkandidat för Demokraterna, han flyttar nu med hela sin familj från New York till Georgia för att kampanja på plats och hjälpa till och samla in pengar för de demokratiska kandidaterna. Och sen kan man också konstatera att det där med pengar är ju inte, det är ju inte säkert att den som får in mest pengar vinner valet. Det har vi ju sett inte minst 2016 när Hillary Clinton hade så otroligt mycket mer i kampanjkassan än vad Trump hade, och det gick inte i alla fall. Utan det som kommer spela roll här, det är ju återigen det här med att få folk att gå och rösta. Och gärna få dem att rösta tidigt. Det öppnar, den tidiga förtidsröstningen öppnar nu den 14 december och sen håller den på då till 5 januari är väl själva valdagen. Så att det där kommer bli avgörande.
Mm. Bra frågor båda två. Har ni någon mer fråga som ännu inte är utredd i USA-podden, går det bra att mejla usapodden@sr.se. Gina, det sista som hände innan du lämnade Washington var väl en demonstration i helgen till stöd för Donald Trump. Berätta hur det var där då.
Ja, det var i lördags och jag var runt i Washington på den här demonstrationen. Det var tusentals deltagare, Trump-supportrar och otroligt mycket poliser i Washington. Det var extrem polisnärvaro och det var ett tiotals kvarter i vardera riktning från Vita huset, i norr-sydlig riktning och öst-västlig, som var avstängda för att det inte skulle bli någon kontakt mellan pro-Trump-demonstranter och anti-Trump-demonstranter. Och det hade ju också varit en hel del skriverier inför, där borgmästaren i Washington hade varit ute och påmint om att man får inte bära vapen öppet i Washington. Man får bära vapen dolt, men då förutsätts det att man har en DC-licens, alltså ett lokalt godkännande för att bära vapen. Och det här var ju mest tillresta supportrar som jag träffade på. Det var väldigt många från Ohio och Pennsylvania till exempel. Det var flera, jag såg bland annat Proud Boys där, alltså den här högerextrema organisationen som är någon sorts medborgargarde. Jag såg inte några vapen, jag såg däremot otroligt mycket vapen och våldssymboler. Det var många som hade skottsäkra västar på sig. Det var många som hade flaggor med vapen på. Det var väldigt många flaggor. Den här bilden som är ganska känd, en photoshoppad bild med Trump, en barbröstad Trump med automatgevär som en sorts Rambo. Den bilden och flaggan var det väldigt många som hade. Och så var slagorden stoppa stölden, stoppa valstölden. Och de Trump-supportrar som jag pratade med där uttryckte sig på precis samma sätt som Trump gör på Twitter. De hävdar att det har förekommit stort valfusk. De hävdade att valet har stulits av demokraterna och av medierna. Och de hävdade att Trump är den rättmätiga vinnaren. Sen var det många som sa att om valresultatet kommer visa att Biden vann, då får vi acceptera det. Då är det som det är. Men de hade väldigt svårt att se att det var det riktiga resultatet.
Mm. Fernando, hur skulle du säga att stödet för Trump och hans hållning är nu? Det här att se sig som icke-besegrad?
Bland hans egna anhängare så tror jag att det fortsatt är stort. Och det är ju, han kommunicerar ju med dem på alla sina kommunikationskanaler. Och de jag pratar med tror på det han säger. Att han inte är besegrad och att det har förekommit valfusk. Sen så kan man ju titta på hur republikaner gör, alltså politiker. Det har kommit ut flera republikaner i offentligheten som i och för sig inte har så mycket att förlora och som kanske också har en oplockad gås med Trump som säger att nu får han ge sig mer eller mindre, alltså Donald Trump. Bland annat John Bolton som var ju nationell säkerhetsrådgivare, även H.R. McMaster som också hade samma roll som båda säger det, och John Kelly också, stabschef, Trumps före detta stabschef, har också varit ute och pratat om det här. Det finns ett fåtal republikaner i kongressen som har gratulerat Biden. Jag tror vi har nämnt det innan, Mitt Romney och Susan Collins bland annat. Men också Cornyn och Rubio har gett signaler om att Biden vunnit. De är senatorer i Texas respektive Florida. Lindsey Graham som ju är en Trump-anhängare i kongressen som är väldigt nära Trump, gav en fist bump till Harris, Kamala Harris. Det har tolkats i medier här som att han på något sätt försöker eller gratulerade henne, även om han inte har sagt det utåt. Andra republikaner i kongressen har gått så långt att de har sagt att Biden bör få tillgång till underrättelseinformation från underrättelsetjänsterna, vilket ju är, brukar vara så när det gäller en administration som ska ta över, så att man kan förbereda sig på det som komma skall. Så även om man inte har gratulerat Biden och explicit sagt att Trump förlorat, så är det flera som liksom går åt det hållet nu, skulle jag säga. Och det här är ju en balansgång som vi har pratat om. Det hänger ihop med att republikanerna behöver Trumps väljare. Inte minst med tanke på det val som vi har pratat om flera gånger i Georgia, som kommer att avgöra majoriteten i senaten. Man vill inte riskera att stöta sig med Donald Trump innan det valet.
Kajsa, Biden fick ju ganska många frågor i måndags på den här pressbriefingen om överlämningen. Hur ser han på Donald Trump just nu?
Ja, men man kan väl konstatera att han hade ju kunnat inleda hela den här briefingen eller hålla någon särskild presskonferens där han gick på någon sorts jätteupprört frontalangrepp och skällde på Trump. Så gör han ju inte, utan han hantera detta som någonting som är lite jobbigt och tjafsigt och pinsamt för Trumps del, eventuellt också för USAs del, eftersom det ger en konstig bild av landet utåt, men att det här i grunden inte är någonting som rubbar honom. Han vill liksom signalera att det här inte är något jätteproblem, även om i och för sig det mest citerade citatet från den här presskonferensen var just det här när han säger att fler kan dö om inte Trump samarbetar. Så att där, han menar såklart att det här är allvarligt, men han sa också att det här är mer någonting som är pinsamt för USAs image än någonting som egentligen saboterar för honom och hans team nu. De räknar med att allting ändå kommer att fungera, att Trump kommer på något sätt att lämna över makten, och att det i alla fall kommer att gå att lösa sig så att han kan tillträda.
Och Biden kunde ju också räkna hem både Arizona och Georgia, Kajsa, efter vår podd i fredags. Påverkar det någonting?
Alltså det stärker ju hans majoritet. Det Trump hade, eller Biden hade ju fått sin majoritet i alla fall. Han hade ändå nått de där 270 som vi har pratat om. Men det är klart att det på något sätt kanske ändå gör någonting för bilden av hur det här valet gick till för allmänheten. Alltså det här att Biden med ganska bred marginal både vann the popular vote, alltså fick flest amerikanska röster med ännu större majoritet än Hillary Clinton fick förra gången. Nu rörde det väl sig om, var det 4 eller 5,5 miljoner fler röster, och också då att han fick rejält mycket fler elektorsröster. Även om det skulle bli något tjafs i någon av de här delstaterna där Trump har försökt utmana, så har han så pass mycket marginal så att det ännu mindre verkar kunna rubba honom. Så att på så vis kanske det spelar roll.
Och Fernando, spelar rättsprocesserna någon roll då? Det är ju fler och fler som avfärdas i domstol.
Ja, alltså jag tror att de spelar roll på ett sätt så tillvida att de sänder en signal till väljarna, till Trump-anhängarna. Men som vi har pratat om tidigare, så med de bevis som har presenterats, eller snarare avsaknaden av bevis, så har det aldrig funnits någon möjlighet att förändra själva valresultatet med de här rättsprocesserna. Att han nu har förlorat vissa stämningar i vissa delstater, det var väntat. Men vad rättsprocesserna gör, tror jag, är att det skapar legitimitet till de anklagelser som han har, även om han förlorar dem. De fyller sin funktion för att Trump-anhängarna tror att valet var riggat, och han kan peka på att det pågår en massa rättsprocesser, och det är det som stannar kvar hos många Trump-anhängare.
Gina, snart ska du få berätta vad som kommer hända och hur allt ska bli. Men innan så tänkte jag bara att du får en lite svårare fråga. Nämligen i fredags när Trump hade sin presskonferens ute i Rosenträdgården vid Vita huset. Då såg hans hår grått ut. Det gjorde det också på en presskonferens utomhus i mars. Vad är det som händer? Är det någonting med ljuset? Det är ungefär ett halvår mellan mars och november, tänkte jag. Står solen på något speciellt sätt? Är det någonting med hårsprayen? Vad är det som pågår?
Ja, men en av våra lyssnare har förklarat att det här är vithetsfaktorn. Det är ljuset. För det blev ju världens uppmärksamhet kring det här med hans hår, och om det plötsligt
med all rätt. Men sen,
med all rätt. Jo, man hade det var svårt att släppa faktiskt. Det var verkligen det. Men just eftersom det är olika ljus, det måste väl vara väldigt gult ljus kanske inne i Vita huset som gör att de orangea tonerna framträder mycket mer, och i det kalla novemberljuset utomhus såg det grått ut, men eller så ändrar han färg dag för dag, men det har hänt förut, så att det är väl nära till hands att tro att det faktiskt hade med ljussättningen att göra.
Ja, många tyckte att det var väldigt klädsamt med det här gråa. Och jag känner att jag är partisk där på grund av min egen hårfärg, så att jag kan inte uttala mig på något sätt om det. Kajsa är också diskvalificerad på grund av sin hårfärg. Men du och Fernando får gärna tycka till om ni vill.
Nej, men det är, alla hårfärger är fina.
Ja, just det. Vi jobbar på public service. Ja, du, då till den lite enklare frågan. Vad kommer hända och hur ska allt bli?
Om man bortser från, alltså om de här rättsliga processerna fortsätter att faktiskt läggas ner, som det är den trenden vi ser, den ena efter den andra, och att möjligheterna för Trump-kampanjen att fortsätta driva det här juridiskt, de möjligheterna stängs en efter en, då spelar det ju inte så stor roll vad Donald Trump säger. Han verkar ju fortsätta. Det finns inget som tyder på att han backar från den här linjen. Tvärtom. Han verkar fullkomligt bergfast i sin retorik om att det här valet är stulet från honom. Och det är möjligt att det blir hans sluteftermäle, att han blev presidenten som vägrade låta sig besegras. Men rent formellt spelar ju inte det någon roll. Den 8 december kommer delstaterna fram till det här safe harbor-datumet, den säkra hamnen-datumet, när de ska certifiera resultatet till sina delstater. Alla juridiska tvister ska vara över. 6 dagar senare så ska man rösta i delstaterna, och sen ska det här resultatet, elektorsresultatet, levereras till den nya kongressen i Washington, som fastslår det den 6 januari. Och sen den 20 januari svärs vinnaren in. Och då kommer Joe Biden bli president 12:00 amerikansk östkusttid. Och då har det formellt ingen betydelse vad den avgående presidenten säger. Det kan ju bli väldigt besvärligt om det skulle gå så långt att han vägrar lämna Vita huset. Men då får man ju försöka lösa det på något sätt. Och det är en del experter och bedömare som uttalar sig på olika sätt kring det också. Blir det då Secret Service som får föra ut honom och sådär? Det återstår att se. Men formellt är hans presidentperiod slut 11:59:59 den 20 januari.
Då vet vi det. Vad har ni inte kunnat släppa, Kajsa Boglind?
Jag kan inte släppa en sak som kanske hade blivit en större nyhet om det inte hade varit så mycket andra spektakulära saker som har med det här valet att göra. Men det är att det kom in så ovanligt många republikanska kvinnor i kongressen i och med det här valet. 35 stycken blir de nu. Tidigare var de bara 23 republikanska kvinnliga ledamöter, och det är fortfarande väldigt mycket färre än i det demokratiska partiet. Men det här är ändå en intressant trend just nu, eftersom det inte riktigt har sett ut så tidigare. I mellanårsvalet så minskade antalet republikanska kvinnor i kongressen, men nu tog man alltså ett kliv framåt. Det är faktiskt de republikanska kvinnorna som står för hela ökningen av kvinnor i den nyvalda kongressen. För på den demokratiska sidan så är de samma antal som tidigare. Och den som verkar ha varit hjärnan eller motorn bakom detta verkar vara Elise Stefanik, 38-årig kongressledamot från New York, som utmärkt sig ganska mycket under riksrättsförhören. Hon satt med i underrättsutskottet där ju hela den processen började och var väldigt aktiv under de där utfrågningarna av vittnena då. Och hon verkar nu ha vunnit striden internt i partiet om huruvida man skulle satsa särskilt på att få in kvinnor. Och det här verkar ju då också ha gett utdelning. Och jag tycker att det där är intressant, just eftersom vi har pratat en hel del om hur det demokratiska partiet, hur både kvinnliga väljare och att man också har, att så många kvinnor har velat kandidera till kongressen och till andra politiska poster på grund av motståndet mot Donald Trump. Men det här var en utveckling som att det republikanska partiet också ansträngt sig för att få in folk i kongressen är någonting som i alla fall inte jag hade hört så mycket om tidigare. Och jag tänker också att det här kanske kan vara någonting som det demokratiska partiet kommer att titta lite på när de gör någon sorts felsökning nu kring vad det var som gick snett med kongressvalet och att man förlorade så många poster. Så på så vis så tycker jag att det här är intressant och någonting som jag har svårt att släppa.
Och Fernando?
Men jag kan inte släppa alla de kontroversiella saker som jag väntar mig att Donald Trump kommer göra under sina sista veckor i Vita huset. Och som egentligen nästan varje utgående president brukar göra. Clinton bland annat benådade sin egen bror sista dagen i Vita huset. Vi har ju pratat tidigare om att Trump sparkar federalt anställda på olika positioner som inte har samma åsikt som honom. Men det som också har kommit lite i skymundan under de senaste dagarna är att man har nu startat en process som ska göra det möjligt att sälja rättigheter till oljebolag att borra olja i ett naturskyddsområde i Alaska. Och intresseorganisationen för oljebolag i USA säger att det inte är en dag för tidigt och att det här kommer skapa en massa jobb i Alaska. Men enligt kritiker så handlar det här om att presidenten och hans medarbetare vill göra en sista tjänst till kompisarna i oljebolagen och att det hotar djurlivet och andra intressen i Alaska. Försäljningen av de här rättigheterna kan vara klar tidigast bara några dagar innan installationen av Joe Biden. Och det kommer göra det svårt för Biden att förändra det beslutet, även om det inte är helt omöjligt. Men det här är bara ett exempel på kontroversiella saker som vi säkerligen kommer få se mer av, eftersom det är så i varje presidentadministration. Men jag tror att Trump kommer verkligen att komma med fler saker.
Och Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har väldigt svårt att släppa Melania Trump. Det har varit väldigt många artiklar nu på sistone om vad hon ska göra efter den här presidentperioden. Och mycket spekulationer om hennes förhållande till Donald Trump. Vill hon skilja sig? Kommer hon kasta sig tillbaka till New York och lämna honom så fort hon kan? Spelbolag i USA har nu öppnat möjligheter att satsa på när hon ska lämna Donald. Och genomgående i de här spekulationerna är att hon beskrivs som någon sorts oerhört kuvad kvinna som är liksom fånge i en gyllene bur. Och jag vill bara bjuda på en motbild där och tipsa om en artikel i Washington Post som istället för att spekulera så mycket istället har lyssnat på vad är det hon säger när hon framträder. Och de har gått igenom hur samstämda Melania och Donald Trump är i sina offentliga politiska budskap. Hon gav 4 ganska långa tal de sista veckorna inför valet och i de talen kritiserade hon Joe Biden och kallade honom för opolitlig, karriärpolitiker, en man som bryter sina löften. Hon beskrev honom som socialist. Hon attackerade medierna och beskrev medierna som propaganda. Hon pratade om riksrätten mot Donald Trump och beskrev den som ett påhitt och en bluff. Och det där är ju starka ord och tydliga ord. Och hon har gjort ett offentligt framträdande, vad jag vet, efter valet. Det var på Veterans Day när hon var på Arlington kyrkogården tillsammans med president Trump. Och där framträdde hon utan munskydd. Också det är ju en sorts signal i ett USA där munskydden har blivit så otroligt politiserade. Och hon twittrade nyligen från sitt offentliga konto, det här FLOTUS-kontot på Twitter, där hon skriver att every legal, not illegal vote should be counted. Så att Melania Trump kanske, om man tittar på vad hon faktiskt säger och hur hon faktiskt uttrycker sig, så verkar hennes politiska inställning åtminstone samstämma väldigt, väldigt mycket med Donald Trump. Och det kan vara så att hon har en fri vilja och inte alls är den kuvade fånge som vissa medier beskriver henne som just nu.
Mm. Ni har så långa och genomtänkta kan inte släppa. Jag citerar istället ett lyssnarmail. För att jag pratade ju i förra veckans podd, en av dem, om den där lilla pandapojken som föddes i Washington Zoo i augusti som fortfarande inte har något namn. Och så tyckte jag att man kunde mejla Washington Zoo om man hade något bra namn. Och då har Håkan i Helsingborg mejlat: hej, jag vågar inte mejla Washington Zoo, men visst borde den lilla pandaungen heta Pandemic. Alltså, det är så rätt, så att jag hoppas verkligen på Washington Zoo.
Det är ju oslagbart.
Det är klart pandan ska heta Pandemic. Hörrni, tack för att ni var med. Gina Lindberg, Kajsa Boglind, Fernando Arias, Sandra Pettersson var tekniker, Victor Mattsson var såklart producent. Jag heter Sara Stenholm.